There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Är det något du har, du några funderingar?
Nej.
Ingenting?
Ingenting. Utan tyckte det bara var kul att få en förfrågan och så spännande.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Fysisk aktivitet, hälsa, välbefinnande och förändring hos individen. Mitt emot mig sitter författaren Dan Andersson, välkommen.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Jag tänker att vi i vanlig ordning börjar med gästen, så du får gärna presentera dig till att börja med. Mm.
För närvarande är jag anställd på GH i Stockholm. Dessförinnan har jag jobbat ett 10-tal år ungefär på högskolan i Borås. Jag har undervisat i livsstil och levnadsvanor, medicinsk vetenskap. Men även en hel del kring undervisning på polisprogrammet, polishögskolan. Mm-hmm. Kring hur hälsa kan relateras till det polisiära arbetet. Inte minst kring det här med tester och träning för att kunna vara hållbar i ett helt yrkesliv då. Men sen ett halvår tillbaka ungefär så är jag i Stockholm och doktorerar så småningom.
Mm.
Är det väl tänkt? Man vet aldrig.
Nej, precis. Det tar tid.
Ja, det tar tid.
Fysisk aktivitet, var kommer boken ifrån?
Jag har länge haft ett stort intresse kring rörelse och träning. Och från början var jag väldigt intresserad av träning kanske i ett prestationsperspektiv. Och det kanske springer från att jag själv har hållit på med idrott och tävlat och tränat. Och kanske intresserade mig först då kring detta, hur man kan optimera någon form av idrottslig prestation. Och jobbade en hel del med elitidrott, inte minst med simning och simmare, och tränade då simmare på elitnivå i många år. Men så småningom så växlade intresset från det här att vara intresserad av rörelse utifrån ett prestationsperspektiv till ett hälsoperspektiv. Och då var det ganska naturligt att snegla på just fysisk aktivitet då, som ett livselixir skulle man kunna säga, utan att faktiskt ta i för mycket.
Vad betyder det?
Att det har egenskaper som är extremt breda, stärkande, och egentligen ingenting kan liknas vid de här, man brukar prata om multifaktoriella effekterna av rörelse som påverkar så många olika system i kroppen.
Mm.
Så det är väl det som är intresset med boken, att försöka visa på alla de här effekterna, hur breda de kan vara, och också kanske tona ner det här lite som kan finnas idag i samhället med att det måste vara så långt, hårt, mycket och överdrivet så.
Jag tänker i början här, ska vi se. Listar ju här fördelar eller positiva effekter av fysisk träning. Mm. Jag tänkte jag kan läsa upp de punkterna bara. Mm. Det här är alltså vad just fysisk träning kan ge. Vi kan gå in på varje lite mer detaljerat sen, men bara för att få en känsla och en bild. Bättre balans, bättre hälsa under graviditet, bättre kondition, bättre sömnkvalitet, effektivare immunförsvar, förbättrad kognitiv förmåga, stabilare blodsockernivå, starkare hjärta, starkare skelett, ökad hållfasthet och funktion i leder och ledband och senor, ökad insulinkänslighet, ökad muskelstyrka, minskad risk att drabbas av välfärdssjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression, minskad risk att dö i förtid. Alltså det är så mycket så jag nästan var tvungen att ta en kaffepaus här under tiden. Och det här är ju just, min fråga blir ju nästan då, alltså hur kommer det sig att inte alla människor motionerar och tränar när det här är liksom...
Det är en bra reflektion, och det är väl kanske också det som är en av nackdelarna med fysisk aktivitet, att det är liksom för, det är för bra för att vara sant. Det slår så otroligt brett. Och
varför är det en nackdel?
Det blir en nackdel att kan det verkligen vara så här sant? Kan det vara så här bra som forskningen visar då? Det kan också vara ett problem mot den traditionella hälso- och sjukvårdsapparaten där man till väldigt stor del varit kanske beroende av medicinsk behandling på olika sätt. Exempelvis om man tar vid mild till måttlig depression eller psykisk ohälsa, så har det varit väldigt lätt att skriva ut olika former av antidepressiv behandling till patienter. Mm. Och om man då får höra då att till och med promenader eller att delta i gruppgymnastik tillsammans med andra kan ha väldigt god effekt just på psykisk ohälsa, så kan man nästan inte tro att, kan det verkligen vara så enkelt att bara en promenad skulle kunna ha samma effekt som till exempel SSRI-preparat eller antidepressiv medicin då.
Mm, alltså kontinuerlig fysisk aktivitet.
Precis.
Men, och då är du inne just på det, så här, man tänker då sjukvård eller sjukdom som har sjukdomar och sådär. Men jag tänker även vanligt, alltså som inte är inne i sjukvårdsapparaten då. Alltså det är ju ett... När listan ser ut så här och de flesta vet det.
Jag skulle, en reflektion när du läste upp. Jag tror att vi människor har en inneboende funktion att spara energi. Utifrån ett sånt här jägar-samlar-perspektiv finns fortfarande spillror av de här människorna kvar i världen. Vissa delar av Afrika, Sydamerika och Papua Nya Guinea finns det jägar-samlar-samhällen kvar som i princip lever som man alltid gjort. Där ingår ju fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen. Och där är det ju ingen som behöver, så att säga, köra crossfit för att hålla formen eller gå på gym när man är ledig, utan man är fysiskt aktiv när man behöver skaffa mat eller försvara familjen. Mm. Och däremellan vilar man, umgås och spenderar mycket tid tillsammans med nära och kära och familjen. Och det har varit, tror jag, en framgång att kunna spara energi i tider när det har varit glest med kilokalorierna. Det har varit naturligt att spara energi då. Och det har också gjort, tror jag, att man har kunnat överleva i högre grad genom att hushålla med energin. Men idag då, i det samhälle vi har, när vi har kanelbullar och hämtpizza och deliveries i stort sett i varenda samhälle och stad, så finns det möjlighet att äta sig proppmätt dygnet runt utan att vi egentligen behöver anstränga oss för att få den här maten. Mm. Så tror jag den här inneboende principen att spara energi spelar oss ett spratt idag. Så att jag tror att även om alla vet om att det här är så bra, om man har de här punkterna som listas i boken initialt, och man vet om att man kanske borde göra mer än vad man egentligen gör, så har vi skapat ett samhälle där det inte egentligen, om man inte vill, så behöver man inte fysiskt bli trött. Vi blir trötta idag i samhället, men det beror ofta på psykisk belastning, hög arbetsbörda i kombination med långa dagar och man kämpar och sliter för att få ihop det. Men vill vi så kan vi helt undvika fysisk aktivitet.
Vi klarar oss ändå.
Ja, vi klarar oss ändå.
Kortsiktigt, ja, det är inga problem. Ja, men det är ju ändå spännande. Jag tycker att det är en till viss del ändå en gåta. För att det känns ju inte som att det är just det, kunskapen som saknas.
Nej, kunskapen saknas nog så, inte.
Överlag gör det inte det. Det är mellan de flesta människor.
Vet om.
Ja. Det är snarare att det krävs att det är, vi har en inneboende.
Vi har en inneboende, tror jag, funktion och vi gör inte mer än vi behöver. Och även de städer som vi bor i till stor del, åtminstone i Sverige, är ju byggda på något sätt för motordrivna fordon. Och vi har byggt ett samhälle som inte premierar att gå eller cykla till jobbet i särskilt hög grad. Mm. Vi skapar miljöer som kan vara skrämmande eller hotfulla, osäkra. Så att fysisk aktivitet idag för de allra flesta av oss, det blir ett val som vi tvingas att göra. Det är väldigt få idag som har ett fysiskt, ja, det finns ett antal yrken som fortfarande jobbar fysiskt, men det är ett ganska litet antal människor som blir. Och ett stort problem är också, och jag tar upp det i boken också, är ju detta med det här överdrivna stillasittandet vi har. Man brukar säga det att stillasittande är skadligt per se eller i sig. Att sitta still är farligt, och då hjälper det inte om man joggar varje kväll 5, 8 eller 10 eller 12 kilometer. Det är ändå farligt att sitta still på dagarna. Det är stillasittandet i sig som skapar ohälsa. Det är bra att vi rör oss och tränar på kvällar och helger och ledig tid. Men det är stillasittandet i sig som vi ska motverka.
Men det är ju många jobb som kräver stillasittande.
Absolut. Ja. De allra flesta gör det. Vi har skapat jobb där vi måste sitta framför skärmar. Och det har gjorts en del sådana här försök när man vetenskapligt har testat med att ha olika former av trampfunktioner med cyklar hängande på skrivborden för att man ska kunna röra sig fysiskt. Och det kan ha en viss effekt på hälsan, men det är inte säkert att det är så bra för knapptryckningarna på datorn, eller att, ja, bara för att det är bra för hälsan så är det inte säkert att det gynnar arbetet. Så att det är en liten kamp där, kan man säga, om vad man ska premiera. Men helt rätt, de allra flesta av oss behöver sitta framför skärmar många timmar per dag. Även barn och unga är en viktig del i sin utvecklingsfas i livet. Tvingas sitta still mycket.
Men du är ju inne lite på det här med också. Ja, du pratar lite om myter om träning.
Det finns ett antal sådana där myter som kanske gör att folk fortfarande håller sig ifrån rörelse. Man tror att det måste vara si och så länge, eller att man måste ha blodsmak i munnen, eller att det är ingen idé för mig för jag är redan för gammal. Eller till och med jag är för otränad för att träna.
Ja, men precis.
Säger vilka.
Ja, man kanske inte har någon gammal bild av gymnastiken i skolan och att det var tråkigt.
Så kan det också vara. Jag tror att idrottsämnet i sig måste också reformeras till att bli mer inkluderande. Och jag tror jag också skriver det ibland, kanske man måste lägga undan måttband och tidtagare ur och bara röra sig för glädjens skull. Idrottslärare, jag är ju själv utbildad idrottslärare här på GIH i Stockholm. Jag tänker på det på idrottsämnet, att det gäller att se på idrottsämnet som ett smörgåsbord när man ska servera en jäkla massa olika rätter till barnen, så barnen i sig kan hitta en rätt som de älskar och får ett livslångt förhållande till. Och inte bara erbjuda traditionellt innebandy eller basket eller vad det nu kan vara.
Men det tycker jag när jag gick i skolan var att man fick mycket olika, var stor variation.
Det är mycket bra, men alla delar nog inte den uppfattningen, utan många kan tycka att det kan vara väldigt enahanda. Och
men det är en viktig uppgift för idrotten i skolan att...
Ja, alltså idrottsämnet är den enda arena i samhället där man måste möta idrotten. Det är väldigt märkligt på det sättet att du kommer inte undan idrotten. Och blir det inte det ett bra möte då, så kan ju det få konsekvenser av att man undvika rörelse kanske resten av livet. Inte minst många äldre människor jag har pratat med som har haft negativa erfarenheter av rörelse från rekryten eller från militärtjänsten. Mm. Där man blev tvingad att göra saker, kanske springa, hoppa eller vad det nu kan vara. Det måste bli lustfyllt och en glädje. Mm. Annars tror jag det blir väldigt kortsiktigt bara, och det blir inte någon långsiktigt de förhållanden när man tvingar att göra elever på vissa saker. Mm. Så tror jag också att vi ska göra våra idrottshallar öppnare. Vi ska inte låsa dem på lunchraster eller så. Vi ska ha dem öppna så att folk kan vara där och röra sig. Vi ska sluta bygga om våra skolgårdar till parkeringsplatser för personalen. Utan tvärtom så ska vi bygga skateboardramper och tennisbanor och vad det nu kan krävas då, som lockar till rörelse. Utomhusmiljöer är jätteviktiga för barn och unga.
Mm, tillgängligheten.
Tillgängligheten.
Jag kommer ihåg när vi gick i högstadiet någonting, så bröt vi oss in i idrottshall för att spela basket.
Bra.
Det är preskriberat.
Civilkurage, det är bra. Ja,
men det var faktiskt för att just att idrotta. Ja. Vi förstörde liksom, vi var där på helgerna och spelade. Ja. Det var i alla fall ett gott syfte.
Mycket bra, ja. Och i den bästa världen skulle man inte behöva bryta sig in, utan det ska finnas sådana. Tyvärr så görs det ju en del tappra försök av kommuner och så, bygga utomhusgym och sånt har jag sett i vissa kommuner, inte minst. Ja.
Det byggs rätt mycket.
Precis. Men jag vet inte exakt hur effektiva de är, utan ibland kan det bli lite lätt att man satsar en summa pengar på någonting, men jag vet inte om någon har utvärderat det där rent vetenskapligt. Nej. Egentligen om vilken effekt det faktiskt har.
Nej.
Tanken är bra, men
man, här nere kan jag se av dem, det är två, det är alltid alla, det är folk som håller på där.
Ja, bra.
Sen är det frågan investeringskostnad kontra utfall, men de håller väl länge.
De håller och är byggda för att stå emot väder och vind, så att ett mycket gott syfte.
Mm. Men det var några fler myter där om det som också, jag tänkte de är intressanta.
Ja, en sån här myt är att man måste hålla på 20 minuter för att bränna fett, eller en halvtimme för att bränna fett och gå ner i vikt eller sådär. Det finns ju ingen sanning i det där, utan människan bränner ju alltid fett. Även när du och jag sitter här och pratar så har vi en fettsyraomsättning. Mm. Så att även om det bara är ett träningspass på 5 eller 10 minuter, korta promenader, så har det en viktig effekt på ämnesomsättningen och kan bidra på ett positivt sätt. Så att det kan också vara en sån här myt som gör att jag har inte tid, jag kommer inte loss mer än en kvart eller så, då skippar jag det. Så att det tror jag kan vara. Tyvärr har det blivit så idag att mycket av rörelse är kopplat just till estetiska ideal. Många tränar för att må bra och kanske för att gå ner i vikt och
Ja, att det är det som är målet.
Ja, det är inte hälsan i sig kanske, utan det har liksom en snyggare kropp eller så. Ja. Och det är väl inget fel med det egentligen. Då får man ju hälsofördelarna så att säga på köpet där. Men det finns också många människor som kämpar med sin vikt. Som kanske har 5, 10, 15, 20 kilos övervikt och tränar som atta men inte går ner i vikt. Då kan man veta det att även om man släpar på ett par kilo för mycket, så är träningen ändå väldigt, väldigt viktig. Det finns en del studier som pratar om någonting som man kallar fitness versus fatness. Fitness-fatness-hypotesen att hälso- och sjukvården kanske till viss del borde lägga undan det här med våg och mäta BMI och som här traditionella mått som tittar på just hur kroppskonstitutionen ser ut. För det finns människor som kämpar med sin vikt och trots träning och kost inte går ner särskilt mycket. Men då har det visat sig att människor som tränar regelbundet och har övervikt, faktiskt ganska stor övervikt, har ändå lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och komplikationer i hjärt-kärlsjukdomen än människor som är trådsmala, som aldrig tränar. Så att vad jag vill komma fram till är att vikten är ett jäkla trubbigt mått på hälsa då.
Ja, precis. Och det är ju också egentligen, beror ju till större del på vad du äter egentligen.
Precis.
Just enbart vikten.
Ja, helt rätt. Vill man gå ner i vikt så kan träning vara ett väldigt bra komplement. Men det viktigaste är att reducera antalet kilokalorier då.
Men jag tycker det här med kognitiv förmåga, det vill säga det, och det är ju inte minst när Anders Hansen var här och han pratade mycket om hjärnan och sådär, men jag menar det är ju, jag tycker det är, och du nämner ju, det finns ju hur mycket som helst som är, om man då struntar i själva vikten och utseende som fysisk aktivitet gör. Eller hur?
Absolut. Och
hur påverkar det de delarna till det? Alltså sömn och kognitiv förmåga?
Det finns väldigt mycket studier som tittar just på kognitiv förmåga. Om man definierar kognitiv förmåga som någonting som har att göra med tankeprocesser och så vidare, så ser man att det påverkar koncentrationsförmågan väldigt positivt. Det påverkas vår minnesförmåga påverkas positivt. Och särskilt en del i hjärnan som heter hippocampus, finns i vardera hjärnhalva en struktur då som är viktig för att kunna komma ihåg och lagra in nya minnen. Man har sett att den strukturen faktiskt växer och blir större, och det kan man mäta med avancerade kameror. Lite förenklat kan man säga att träning leder till att vissa ämnen frisätts i kroppen som leder till en nybildning faktiskt av hjärnceller då, särskilt i den delen som kallas hippocampus. Och det är kopplat till bättre minnesförmåga.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sen har vi också en del spännande strukturer här i pannloben. Som man kallar för frontalkortex eller till och med prefrontala kortex då. En del i vår hjärna som är utvecklad sent i evolutionen. Och det är centrum för våra exekutiva förmågor. Vår förmåga att kunna fatta beslut. Kunna hämma impulser. Någonting som är väldigt svårt. När vi är stressade till exempel, då går vi väldigt snabbt från att tänka någonting till att agera. Den här förmågan att kunna hämma impulser är någonting som påverkas väldigt positivt av träning. Vi får ett beteende som är mer styrt av analytiskhet och reflektion när vi tränar.
Den smarta del av hjärnan blir starkare.
Ja, absolut, skulle man kunna säga. Absolut. En intressant koppling där mellan just den här hur prefrontala cortex påverkas. Det är intressant och det forskas mycket kring det. Inte minst vet man, man forskar om någonting som heter HIIT idag. Som förkortning för High Intensity Interval Training. Väldigt intensiva intervaller, hur det är. Det har man visat i forskning att det påverkar hjärt-kärlhälsan positivt och så vidare. Men man har även sett att den här högintensiva träningen gör någonting med vår kognitiva förmåga. Och det är också intressant, den här kognitiva förmågan, hur man kan använda det utifrån elever och studenter i skolor. Att man genom att motverka stillasittandet kan få barn och unga som blir mer kreativa och på något sätt kan koncentrera sig bättre.
Mm, mm.
Sen får jag säga, Fredrik, att hur träning påverkar eller rörelse påverkar, det är ett så gigantiskt område, va? Mm. Så att det är nästan svårt att veta var man ska börja, men sen kan man ju gå in specifikt hur det kan förebygga olika sjukdomar och...
Ja, men precis.
Så det är ett ett jätteområde är det.
Verkligen. Jag tänkte just på det här med... för du är inne också lite på liksom, minska tröskeln lite grann. Att det är viktigt att träna. Men en vanlig invändning kan ju vara så här, men det är tråkigt.
Ja, absolut.
Även om du har hört det här själv.
Jo, och det kan väl jag med tycka ibland. Man har inte alltid lust. Och ibland kan man väl ge in för det där då, att det är så jävla tråkigt så man skiter i det just den dagen eller den helgen. Det kan också bli, ibland människor blir nästan slaviskt intresserade av träning. Att man åsidosätter familj, vänner, nästan åsidosätter jobbet för att till varje pris hålla det där träningsschemat. Eller äta den där exakta kosten som innehåller si och så mycket. Och då tror jag då pendeln slått över lite för långt åt det andra hållet. Men jag tror att om man inte känner för träna en dag så... Väl inte det hela världen, men man kan väl tänka på alternativ. Man kan väl kanske göra något annat då. Om man har möjlighet till att vara i en trädgård till exempel, kanske man kan rota lite där, eller man kan gå en promenad, eller om man har småbarn så kan man leka med barnen. Allting som ökar energiförbrukningen i kroppen är relaterat till hälsoeffekter.
Mm.
Kroppen känner ju ingen skillnad om vi är ombytta till kläder av det senaste snittet eller så på ett gym, eller om vi gräver påskliljor i trädgården där.
Mm, mm.
Det spelar liksom ingen roll. Det skiter kroppen fullständigt i.
Som jag känner folk som har sagt nu i kanske 10 år sådär. Ja, men jag ska börja, jag ska komma igång här snart. Jag ska komma igång och börja träna. Och sen, liksom, det är ju efter 10 år. Det,
ja.
Det är ju...
Ja.
Känner du någon sån då?
Jo, det finns ju många, många sådana exempel givetvis. Men jag tror inte det lönar sig heller inte, tror jag, att tjata på folk.
Nej, det gör jag aldrig. Men min rekommendation, det är ju det som, jag är ju övertygad om att det finns träningsformer som varje individ kan tycka är kul.
Ja, och då kan man återkomma till det smörgåsbordet där.
Ja.
Man kanske inte smakat på alla.
Nej.
Rätter
än, ja, om du tycker att gym är tråkigt, ja, men gör något annat då, spela pingis.
Precis.
Vad som helst, det finns väl tusen olika... Det
finns tusen olika saker, och svåra kanske kan vara ibland att vi kan vara lite rädda för att testa nya saker när vi blir äldre. Man vågar kanske inte på samma sätt, men jag delar den uppfattningen att det finns något som passar alla faktiskt.
Ja, det man kan... Var lite tunnel.
Ja. Tid är ju något som väldigt många anser att de har inte tid att träna.
Ja, men det köper jag ju inte riktigt.
Nej, det är väl en av de få sakerna som är jämnt fördelat mellan oss här i livet. Att vi har 24 timmar och så vidare per dygn. Och sen handlar det ju egentligen, om man ska vara lite provocerande, det handlar ju bara om hur vi prioriterar vår tid.
Mm.
Alla har tid.
Mm.
Sen kan vi ha mer eller mindre tid och så i vissa perioder. Och är man ensamstående med barn till exempel, det är mycket, klart det är mycket tuffare.
Mm.
Men det går att hitta tid där också. Det är ju bara att kolla på sin veckorapport från sin smarta telefon där. Vad man har för skärmtid.
Mm.
Många har ju tid att titta på olika typer av dokusåpor eller tv-serier eller så. Ganska många timmar per dag.
Mm.
Men man har kanske inte tid att gå eller träna en halvtimme då.
Nej,
om man ska gå i clinch då med folk så kan man faktiskt framföra det argumentet att tid finns.
Ja. Du går också igenom lite grann rörelseapparaterna, alltså kroppens olika...
Anatomi, delar, fysiologi, skelett, muskelns uppbyggnad och funktion.
Exakt, precis. Och sen i slutet sen träningslära, men innan dess också det här med balans mellan... Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Jag tänkte där, vi kanske ska prata om några effekter där. Mm. Jag tror att det är mer intressant att prata om det i det här formatet än att gå in på kanske träningslära.
Absolut, gärna.
Och då, jag tänkte framförallt på det här med liksom att det kan visa att forskning som pekar på att det kan motverka eventuellt cancer. Och
ja, psykisk ohälsa och depression är också så ett skolexempel på när man sett att träning är otroligt effektivt.
Ja, just det.
Stark koppling mellan rörelse och psykisk hälsa, eller mellan levnadssätt, livsstil och hur vi mår. Det behöver man inte gå in på alla de processerna kanske, men det blir som en cocktail av ämnen som frisätts i hjärnan då när vi rör oss. Exempel på några är dopamin, serotonin och noradrenalin till exempel, som påverkar vårt stämningsläge väldigt kraftigt då.
Men, nämner du också Alzheimers? Eller?
Ja, man kan väl säga att jag pratar inte specifikt om Alzheimers, men det är ju en sjukdom då som man har sett att man brukar klumpa ihop det som en demenssjukdom, brukar man säga att Alzheimers är. Och då har man också god evidens idag för att träning och motion, all form av fysisk aktivitet, i och med att det påverkar hjärnan så kraftigt, så minskar det risken att få de här sjukdomarna. Sen kan det ibland vara så att det finns ett väldigt, väldigt starkt ärftligt tryck av olika anledningar. Mm. Så ibland får man sjukdomen ändå, men man minskar ändå risken att drabbas av de här demenssjukdomarna då.
Vi kanske ska ändå säga någonting om, det finns ju ändå olika typer av träningsformer, om du tränar liksom mycket kondition eller råstyrka eller vad man gör. Så jag vet inte, vad brukar rekommenderas där, eller kan man tänka på?
Ska man försöka ta ställning på något sätt, så tycker jag att styrketräning blir viktigare ju äldre vi blir. Vi har när vi är unga ett starkt skydd, skulle man kunna säga, mot biologiskt förfall på grund av hormonella nivåer. Men i takt med att vi blir äldre, vi män, våra testosteronnivåer börjar förändras mellan 30- och 40-årsåldern, och för kvinnan så påverkas östrogennivåer kraftigt också från 50-årsåldern ungefär. Och de här hormonella förändringarna i kombination med att när vi blir 40, 50, 60 år, då blir vi ofta mer stillasittande. Då gör det att styrketräning blir ett sätt att motverka, lite raljerande, det kroppsliga förfallet när vi blir äldre. Så kanske den mannen eller kvinnan som bor kvar hemma i sitt hus, i det här hyreskomplexet som saknar hiss eller så, för att kunna bo kvar hemma och klara de här trapporna och kunna gå och handla själv, så kanske det är styrketräningen som gör att man kan bo kvar och bevara sin livskvalitet och så vidare. Konditionsträning är alltid bra, och man har väl sett att just när det gäller kognitiv förmåga, då är det konditionsträning bättre än styrketräning. Styrketräning har mer en lokal eller perifer effekt i kroppen, medan den här konditionsträningen kraftigt påverkar hjärnans funktion. Men samtidigt så, till styrketräningens försvar får man väl säga då, att laborerar man då med att göra många repetitioner och ha låga belastningar och kort vila, då kan man ju få en konditionseffekt även i gymmet idag. Men man ska göra det man gillar, tänker jag.
Ja, precis. Då blir det ju av också, ja, om just det är en tröskel.
Precis, precis.
Och sen är det ju alltid, jag menar, värdefullt att göra något som är roligt.
Precis.
av sin tid, tänker jag. Med andra människor kan man också. Är det någon del som du känner är intressant att nämna som vi inte har pratat om?
Vi har varit inne på det delvis, det här med motivationen. Men det här med stödjande miljöer är någonting som är väldigt viktigt. Inte minst för barn och unga då. Mm. Att vi vuxna eller vårdnadshavare eller mammor eller papper eller så. Vi måste också föregå med gott exempel och inte bara prata om att det är jäkligt nyttigt att barnen är ute och rör sig och leker, utan vi kan vara med dem och göra det på många sätt. Och vanor grundläggs ofta i tidig ålder, och kan man göra grejer tillsammans med barnen, kanske utflykter i skogen eller sådär, och ostmackor och lite varm choklad och bara vara ute och skapa ett naturligt förhållningssätt till rörelse utomhus, så tror jag man kan grundlägga vanor väldigt tidigt som är positivt. Så de här stödjande miljöerna är superviktiga i de tidiga åren.
Mm. Jag pratade faktiskt om det igår kväll, om det här med, för det är ganska vanligt att barn tränar ju samma sak, eller börjar intressera sig för samma sak som sina föräldrar. Det är ganska vanligt med föräldrar som är så här, tränare inom fotboll eller hockey eller vad det än må vara. Att man lite grann, man tar efter, och jag tror att det hänger ihop med att man som förälder då inspirerar, och jag tror att barnen märker att man själv tycker att det är kul.
Absolut.
Att man någonstans är grundad i en egen idrott, så ärvs det ofta ett intresse. Jag tror det är svårt att fejka också ett intresse som förälder.
Det tror jag absolut, och det finns väl dessutom så att vissa idrotter ärver man kanske i högre grad än andra, men om man inte har det där genuina intresset,
nej,
som förälder själv, så kan det vara svårt att uppmuntra på ett trovärdigt sätt.
Ja, jag tror att det skiner igenom någonstans. Att jag bara säga så här, men spela fotboll eller gör det. Så, ja, men det är en annan sak. Jag tycker det är ganska lätt att inspirera barn.
Mm. Barn är oförstörda. Så att det går att påverka barn väldigt. Det räcker ju att släppa in nästan barn, om de är åtminstone lågstadiebarn då, i en idrottshall, så det är väldigt annorlunda om man släpper in ett gäng gymnasister i en idrottshall vad gäller aktivitetsnivån då.
Ja,
de rör sig av glädje.
Ja, just det. De kör igång direkt.
Får igång direkt.
Ja.
Så nämna det bara som är intressant, tycker jag, som jag skriver en del om här. I det här tredje kapitlet där, som handlar om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det här med stress.
Mm.
Som ju är något alldeles fantastiskt bra rent ursprungsmässigt. Skulle vi inte bli stressade, så hade det varit väldigt farligt för oss i många situationer.
Mm. Det är en överlevnadsfunktion.
Absolut,
i grunden. Liksom.
Mycket stark överlevnadsfunktion, och ska liknas vid att man löser ett tillfälligt hot då. Till exempel tar sig undan en bil som kommer emot en, eller man växlar ner på motorvägen och trycker gasen i botten för att ta sig förbi något tillfälligt hinder, och så släpper man på gaspedalen. I samhället idag, åtminstone i vår del av världen, så är det många som lever med gaspedalen nedtryckt mot botten på bilen mer eller mindre dygnets alla vakna timmar. Och långvarig stress då, startar man system i kroppen som leder till att vi sätts i ett beredskapsläge med höga nivåer av stresshormoner som frisätts från olika ställen i kroppen, så gör att vi hela tiden är på gång.
Mm.
Och på sikt leder det till ökad risk då för psykisk ohälsa, men även faktiskt fysisk ohälsa i form av typ 2-diabetes och bukfetma och så vidare. Då har man sett att människor som tränar regelbundet har lägre nivåer av stresshormoner i blodet, och också kopplat då till lägre blodtryck och så vidare. Och när man pratar om stresshormoner, så brukar man ofta säga de här tre stresshormonerna, adrenalin, noradrenalin och kortisol då. De här påverkas på ett väldigt positivt sätt då av just fysisk aktivitet. Under fysisk aktivitet, träning, så kommer nivån av stresshormoner att öka i blodet. Fysisk aktivitet är ju en form av stress för kroppen. När vi sätter oss och trampar på motionscykeln på ett tungt motstånd, då blir ju det ett problem att lösa detta, och därför frisätts det stresshormoner som ska göra så att vi klarar av det här motståndet.
Mm.
Så under träningen ökar nivån på stresshormonerna i blodet, men en halvtimme eller ett par timmar efter träningen, om man skulle mäta i blodnivån av stresshormoner, så ser man att ett par timmar efter träningen så är nivån av stresshormoner och även då viloblodtrycket lägre än vad det var ett par timmar innan.
Det går upp och sen går det ner lägre.
Mm. Ja, och det är intressant att veta för många människor som lever ett stressat liv att det kanske är
du håller tillbaka.
Du håller tillbaka, du får en buffert och klarar av både fysisk faktiskt och psykosocial stress bättre om du har bättre kondition.
Mm.
Paradoxalt nog så är det ju ofta när vi är som mest stressade som vi anser oss att vi inte har tid att träna.
Mm.
Och då skjuter man på det där när det kanske är just då som vi verkligen skulle behöva komma ut en halvtimme och springa eller vad det kan vara.
Jag brukar avsluta med frågan om du har några rekommendationer, allmänt tips, så hur man kan tänka om man lyssnar på det här.
Att man ska tänka på träningen som ett slags, som en investering. Man pratar ibland om olika typer av sätt att se på rörelse, men just att se på det som ett investeringsvärde kan vara någonting som kan vara intressant att tänka på. Sen att det ska vara roligt, det ska skänka glädje och det ska skänka avkoppling. Det är det som kanske gör att vi vill återkomma till att göra, om det då är bowling eller dans eller styrketräning eller vad det nu är, spelar mindre roll, men om vi hela tiden tvingar oss själva att göra någonting så kommer vi ganska snabbt att hitta ursäkter att inte hålla på. Därför är det viktigt att vi väljer med omsorg det vi behöver göra då, eller det vi ska göra. Och de som inte hittat någonting som de tycker kan kännas glädjande eller så, det kanske beror på att de inte ännu har, man har ännu inte testat den saken som man verkligen tycker om. Men sen är det ju också som så att vissa människor kanske inte vill eller tycker om av olika anledningar att röra sig, och det är upp till syvende och sist, det är upp till var och en också, men därför är det så viktigt, tror jag, det jag tryckte på innan med smörgåsbordet där i tidiga år i skolan, att man får en sund inställning till rörelse.
Mm. Men även för äldre så är det inte för sent.
Aldrig, det är aldrig, och det har man visat i en mängd studier också, när man tittat på plus 85-åringar, när man tittat både på styrka och kondition, att det slutar aldrig att svara. Och man har gjort en del spännande experiment faktiskt med äldre människor som, där man ser att procentuellt då så kan styrkeökningen bli lika stor.
Mm.
Inte vad gäller muskelmassa, för det har skett en hel del förtviningar när man blir riktigt gammal. Men styrkan kan öka procentuellt sett lika mycket när vi är gamla som unga då. Mm.
Om man lyssnar på det här och kan man kanske har någon fråga, kan man komma i kontakt med dig då?
Absolut, det går alldeles utmärkt att mejla mig en fråga på dan.andersson@gih.se.
Tack för att du var med.
Tack så mycket själv. Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.